Det är oftast när EU gör något dumt som märker av det i kommunpolitiken eller i vårt liv i vardagen. Eller rättare sagt, då är det oftast en miljöpartist, socialdemokrat eller vänsterpartist som har gjort något dumt i EU. De har förbjudit, reglerat, lagt sig i så.
Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Och den här veckan så gästas vi av ingen mindre än Kristoffer Fjellner som är oppositionsborgarråd och gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad. Välkommen.
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Okej, lång och krånglig titel.
Ja.
Kan vi kalla dig borgmästare?
Ja, eller nej, to be i såna fall.
Exakt.
Borgmästare to be. Jag har ju en mycket enkel uppgift egentligen. Och det är väl att jag ska avsätta Karin Wanngård och framförallt göra Stockholm förbannat mycket bättre på resans gång.
Exakt. Och jag tror att det är ganska många som vet vem du är. Vi har ju väldigt många moderatsympatisörer och andra som lyssnar på oss. Men de som inte känner till Kristoffer Fjellner, vem är du och varför ska man rösta på dig 2026?
Jag är, man ska säga, den eviga småbarnspappan. Det är väl ett sätt att beskriva det. Jag har 4 barn och bor ovanpå fältöversten, ovanpå köpcentret. Jag har ett förflutet i Moderaterna, i bland annat Europaparlamentet. Jag var landsförvisad 15 år som ledamot i Europaparlamentet. Men har också liksom arbetat mycket med andra saker i Moderaterna. Jag sitter i Moderaterna och har suttit, jag tror till och med ålderman i partistyrelsen i Moderaterna. Så att jag har gjort lite olika saker i Moderaterna. Men framförallt tror jag att de flesta, om man känner igen mig, så är det nog från mina 15 år som ledamot i Europaparlamentet.
Ja, och nu har ju du nästan hunnit göra 2 år som oppositionsborgarråd. Så du har ju som sagt en annan erfarenhet också från riks- och från Europapolitiken. Men hur har de här första 2 åren varit för dig i Stockholmspolitiken?
Ja, fantastiska. För det är ju det här som präglar mig mitt liv nu egentligen. Det första jag tänker på när jag vaknar och det sista jag tänker på när jag somnar egentligen. Hur vi ska göra Stockholm bättre och hur vi ska vinna Stockholm tillbaka till Moderaterna. Och jag tycker att det har varit otroligt, alltså fantastiskt inspirerande och roligt under de här 2 åren. Jag går med väldigt lätta steg över den där stadshusbron varje morgon till jobbet. Jag går ofta med väldigt trötta steg tillbaka ganska sent på kvällarna. Men det är väldigt roligt och väldigt inspirerande.
Och Stockholm har ju förändrats ganska mycket då sedan 2022. Det är höjda skatter, alltså vi har haft skattehöjning i Stockholms stad och för den delen i Region Stockholm. Så det har blivit dubbla smällar för alla vi som bor i Stockholms stad. Och vi har ju även då haft problem med skolor med underskott. Otryggheten har absolut inte vänt, utan det finns många otrygga stadsdelar. Vad skulle du säga då är de viktigaste frågorna nu för oss moderater att fokusera på framåt i Stockholm?
Stockholm har väldigt stora problem och väldigt stora utmaningar. Och då spänner det över vitt skilda områden. Det första är ju egentligen ekonomin. Och skälet att jag börjar med ekonomin är för att det är förutsättning för allting annat. Och ekonomin är ett problem i Stockholm. Dels stockholmarnas ekonomi. Det har blivit förbaskat dyrt att vara stockholmare i Socialdemokraterna Stockholm. Dels på grund av att man höjt skatten. Vi betalar alltså den högsta skatten som stockholmare någonsin har betalat till kommun och region nu. Och det är en tid där stockholmare redan sliter med inflation och får svårt att få pengarna att räcka till och gå ihop. Men sen har man ju i princip höjt alla andra avgifter också. Boendeparkering, VA-taxor, fjärrvärme, allt liksom.
SL-kortet,
ja men precis. Så att det är verkligen lägga sten på bördan i en tid när man borde fundera på hur man kan underlätta istället. Och det är väl det ena problemet. Det andra problemet på ekonomisidan är ju att det är otroligt farlig lånecirkus på gång. Och det här är någonting som jag vet är svårt att vinna väljare på. Men om man ska vara riktigt allvarlig kan man säga att det här är en av de största problemen i Stockholm idag. Stockholm var skuldfritt i princip 2010. Och nu så ökar skulden med 10-12% varje år. Och när de tvingas lämna tillbaka makten till oss då vid nästa val, då kommer man på att 100 miljarders vallen. Så ekonomin skulle jag säga är en central fråga. Stockholmarnas ekonomi och Stockholms stads ekonomi. Men vid sidan om det så är ju tryggheten allt annat överskuggande frågan. På det sätt som den både den organiserade brottsligheten etablerat sig, men också på det sätt som vardagsbrottsligheten liksom inskränker människors liv och frihet. Det gör att kriminaliteten är vår tids största frihetsfråga. Att bekämpa den är liksom det mest centrala. Och där går ju tyvärr också utvecklingen fel håll. Där ser vi ju till exempel, något som har tagit mig och inte bara mig tror jag, väldigt många stockholmare är väldigt illa vid sig utav, det är ju det hemska mordet i Skärholmen. Du vet när en man liksom visar civilkurage och säger till ett ungdomsgäng och blir mördad på kuppen. Och nu nåddes ju av nyheten för bara 2-3 dagar sedan om att en pappa i
Hässelby
skulle säga till ett ungdomsgäng som hade fest att skulle dämpa sig och liksom bli misshandlad med ett baseballträ. Och det här, jag funderar mycket på vad gör det med stockholmarna? I en tid när man måste visa mer civilkurage så är man rädd att det är förenat med livsfara. Och även där gör ju Stockholmspolitiken i Stockholm, Socialdemokraterna, det raka motsatta. just den här platsen på Skärholmen är som plats där vi hade ordningsvakter förr i tiden. Och de fick verka just vid den tunneln. Och jag tänkte just på det, för de har ju sagt upp 2 av 3 ordningsvakter i Stockholm. Och är det någon gång jag tror att de skulle kunna göra väldigt stor nytta för att höja trygghet, så är det just nu. När man själv kanske inte vågar säga till de där stökiga ungdomarna på goda grunder just nu, att det finns någon annan, en uniformerad man som faktiskt kan göra det. Och gör det, för det var precis det, den typen av saker de där ordningsvakterna gjorde innan Socialdemokraterna sparkade dem. Och sist men inte minst, som du är inne på skolan. Och skolans område, den sliter ju med, trots att man höjt skatten och trots att Stockholms stad faktiskt går med överskott just nu. Man lånar ju pengar och höjer skatten, men ändå gjorde man faktiskt positivt resultat. Att skolan är jättelika problem. Det som jag bekymrar mig mest över är dock, jag tycker alla pratar hela tiden just nu om vem som äger skolan eller skolans pengar. Men det som bekymrar mig mest är det som händer i klassrummet. Eller det som inte händer i klassrummet, kanske man ska säga. Mm. Att det är allt för lite fokus på läsning i skolan och allt för mycket skärmar och allt för mycket oordning. Men sen har vi också sist men inte minst ett jättestort problem med att allt fler elever har frånvarande i skolan. Så att den farliga kombinationen av stökiga skolor där man inte fokuserar på läsning utan istället skärmar, som gör att allt fler elever faktiskt väljer att inte gå till skolan. Det tror jag är det största problemet. Långt större än vem som äger skolorna. Eller för den delen exakt hur mycket pengar vi lägger på skolan. För gör du fel saker i klassrummet eller eleverna inte ens är där, då spelar det faktiskt ingen roll.
Nej, så att ekonomin, skolan och tryggheten, det är det som man behöver ta tag i mest, menar du, i Stockholm?
Jag tycker det. Om jag ska lyfta 3 akuta frågor, och som jag, de frågorna som jag pratar mest med stockholmarna om, jag uppmanar alla andra moderater att prata med stockholmarna om, så är det just ekonomi, trygghet och skola.
Och du sa där, de har höjt skatterna, de har höjt avgifterna, de har belånat Stockholm väldigt mycket. Vad hade vi gjort då? Vad hade vi gjort annorlunda?
Ja, men framförallt, vi gjorde ju en budget där vi tänkte precis rakt motsatsen. Vi tänkte, hur ska vi se till att försöka, precis som regeringen gjorde, att inte lägga sten på bördan. Regeringen lyckades ju dessutom underlätta genom att göra stora skattesänkningar, framförallt för de som hade dolt med pengar. Men så vi valde att inte höja skatten i vårt budgetförslag, men gjorde tydliga prioriteringar. Alltså vi mättade munnen efter matsäcken, och våra prioriteringar var i linje med det jag sa. Vi satsade mer pengar än vad de gjorde, trots att vi inte höjde skatten. På tryggheten, vi vill anställa fler ordningsvakter, fler kameror och fler väktarpatruller. Och vi satsar mer pengar på skolan. Och framförallt visar vi att fler pengar på skolböcker. Som en pappa till 4 barn så är så fruktansvärt trött på de här knöggliga stensilerna längst ner i skolväskan. Och den här iPaden som det görs väldigt mycket annat på än att bara göra läxor.
Mm. Och du nämnde det här också med den här oroliga tiden vi befinner oss i, med hög kriminalitet, egentligen ett problem för hela Sverige, men Stockholm är verkligen inget undantag. Du har ju sagt tidigare att hela Stockholm borde betecknas som ett utsatt område. Hur tänker du då?
Ja, nu finns det väl en polisen av en egen definition av exakt vad ett utsatt område är. Och det är väl givet så att inte alla delar av Stockholm uppfyller polisens exakta definition. Men jag tycker att det är en fråga om perspektiv. Jag är livrädd för att, och det tycker jag politiken ofta har, att man bara ser vissa ställen, problemområden. Men det är någonting vi ser, att otryggheten finns i hela Stockholm. Alltså det smäller bomber på Södermalm, och jag vet, utanför Fältöversten där vi bor, så var det någon som sköts här för något 1,5 år sedan eller vad det var. Och just när mamman till mina barn, kvinnan i mitt liv, liksom, skulle gå ut med barnvagnen för att liksom inrymma sig istället. Så att det här är ju inte ett problem som liksom begränsat till några utsatta områden, och därför tycker jag det är viktigt att betona att hela Stockholm är utsatt av kriminaliteten idag. Och därför tycker jag att det är så otroligt olyckligt att det här styrets fokus, alltså det är bara på Järva. Det är liksom, det är Järva. Jag tror att Karin Wanngård gjorde till och med en intervju där hon sa att de skulle tjata hål i huvudet på alla om Järva och räkna upp hur många gånger i budgeten hon hade nämnt Järva. Men tittar vi hur det ser ut idag, så ser vi att liksom, men ta Skärholmen som uppenbarligen inte har fått det engagemanget och det fokuset. Där har det ju långt större problem och skjutits fler människor än vi gjort på Järva. Så att ibland känns det som Socialdemokraterna håller på att bli ett parti för Järva snarare än ett parti för hela Stockholm. Och det vänder jag mig emot, och därför tycker jag att det är läge att prata om att hela Stockholm är utsatt idag.
Det är också långt ifrån så att det bara är gängkriminella som drabbas, utan det är väldigt stor risk även för oskyldiga, eller vad man ska säga. Ska man behöva vara rädd nu och osäker på att visa civilkurage efter det här som har hänt, till exempel i Skärholmen? Vad säger du om det?
Jag får säga så här, att jag förstår den som är rädd. Men min viktigaste uppgift som politiker är att ingen stockholmare ska behöva vara rädd. Och man får göra liksom distinktionen och konstatera att den politiker som säger att ingen behöver vara rädd eller inte förstår medborgarnas rädsla, den är ju helt luftlandsatt idag. Såklart, alltså, efter det som har hänt, att man själv skulle dra sig för eller kanske inte ens skulle säga till det där ungdomsgänget. Liksom. Så, och det förstår jag. Men då sitter jag och funderar på, vad har vi för ansvar i stadshuset i Stockholm för att vända den utvecklingen? För att se till att alla stockholmare vågar visa det, civilkurage. Och då är det så här, en väldigt stor del av detta handlar ju självklart om att Stockholm behöver fler poliser. Så är det. Och det vet jag att det är det första Gunnar Strömmer tänker på varje dag han vaknar och sista han tänker på när han går och lägger sig. I stadshuset så måste vi fundera på vad kan vi göra för att underlätta för de poliser som, de för få poliser som vi har. Och vad kan vi göra för att komplettera polisen? Och att man då har mage att sparka 2 av 3 ordningsvakter. Se till att liksom ersätta, vad är det? Jag tror det var 8 väktarpatruller och få ner till 1. Det fanns 27 mobila trygghetsteam och nu är de ner på 6 mobila. Att man gör det i den här tiden. Jag hade debatt om det i fullmäktige igår. Jag sa, men snälla, kan inte liksom bara i ljuset av det som hänt, kan inte på åtminstone tillfälligt återanställa några stycken? Men då faller man in i de här liksom ideologiska skygglapparna och säger så här, absolut inte. Nej, 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 allt ska komma från regeringen.
Är det kanske prestige också i det här nu, tänker jag? Eftersom nu har de ju bestämt sig för att de skulle inte göra så som vi gjorde eller som vi vill göra. De tror inte på ordningsvakter. De har ju lagt ut det här någon annanstans ute i stadsdelarna på, som får göra som de vill. Medan då vi ser konsekvenserna av färre ordningsvakter i Stockholm. För vad är konsekvenserna av det?
Ja, men det ena är att vi ser att otryggheten ökar. Och det ser vi ju till exempel att Skärholmen är den del av Stockholm som just nu otryggheten är allra störst. Samtidigt så ägnar sig styret bara åt att prata om Järva, trots att vi vet att problemen är som allra störst söder om stan. Det skjuts ju mer söder om stan än vad gör i Järva. Men sen ser vi också att antalet ingripande som ordningsvakterna gjorde har ju liksom rasat. Alltså det är 70% mindre ingripande ordningsvakter och precis den typen av saker. Att avvisa människor, att säga till människor, att kontrollera människor, att göra det där som man skulle vilja be dem om man träffar på dem och själv känner sig otrygg. Precis de insatserna har minskat. Och framförallt beklagar sig polisen över att de får tvingas göra väldigt mycket mer. Och får inte avlastning från ordningsvakter. Så att jag skulle säga att det här är ett av de allvarligaste sveken som Socialdemokraterna har gjort sedan de tog makten, sparkat ordningsvakterna, och visar någonstans att de inte är en del av lösningen på trygghetsproblemen utan snarare själva är en del av problemet.
Ligger de steget efter i arbetet?
Jag tycker inte man kan säga att de ligger steget efter, utan om jag ska rikta det, tycker jag att de kör åt motsatt riktning. De monterar ner de trygghetssatsningar vi gjorde för att möta den ökande kriminaliteten i en tid när man borde göra raka motsatsen, man borde växla upp dem.
Finns ju lite andra problem också i Stockholm. Det är Miljöpartiet som styr tillsammans med Socialdemokraterna både i Stockholms stadshus och i regionen. Ja, de gick ut och lovade billigare och bättre kollektivtrafik innan valet. Tyvärr blev det ju raka motsatsen och höjda SL-priser, neddragen busstrafik och så vidare, och även minskad frekvens i tunnelbana och så vidare. Varför är det viktigt för invånare i Stockholms stad att kollektivtrafiken fungerar?
Börjar man säga att det gäller inte bara kollektivtrafiken. Jag tror att Miljöpartiets slogan inför nästa val borde vara betala mer för mindre. Men det gäller ju samma sak med sjukvården. Alltså allting som de styr över verkar ju vara principen att det kommer kosta mer och du kommer få mindre. Och så är det ju tydligt på kollektivtrafiken. Och ska vi klara miljö och klimat utmaningar, men också se till att liksom det går att ta sig fram på ett rimligt sätt i Stockholm. Folk inte sitter i bilköer eller så, då måste vi ha en fungerande kollektivtrafik. Det är liksom blodomloppet i en stad. Och det faktum att man nu gör en liksom historiska nedskärning, den största nedskärningen i busstrafiken någonsin, särskilt i Stockholms stad, är ju förödande. Och det här görs ju samtidigt som man i stadshuset gör allt man kan för att komma åt den som behöver bilen. Dels med det här miljözon 3 där man säger att liksom några slumpvisa kvarter i Stockholms innerstad ska man inte få använda, inte ens hybridbilar i liksom. Och stänger tunnlar som gör det svårare att ta sig ut ur stan och så vidare. Så att jag, vän av ordning, en rimligt funtad stockholmare borde ställa sig frågan, hur vill egentligen Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vi ska ta oss fram i den här stan?
Ett slag mot framkomligheten.
Ja, ett slag mot framkomligheten är ju ett slag mot stockholmarna och stockholmarnas livspussel. Alltså bussen är ju en förutsättning. Och sen gick de ut såg jag nu och sa, ja, man har räddat några bussar, buss 75 eller vad det är. Så tittar man på, ja, ni har ju tagit bort 2/3 av alla avgångar liksom. Så att det är ju liksom...
Det var pikant att tog åt sig äran för att de hade räddat en av bussarna de själva hade lagt ner.
Fantastisk, jag tycker det är en fantastisk politisk kommunikation. Sådär. Har du ingen skam i kroppen, då borde man ju kunna lära sig av det där. Först går man ut och hotar med att lägga ner någonting. Och sen så tar man bort 2/3 av avgångarna och så går man ut och ser att man har räddat det. Jag såg dock till, ska man säga, till Miljöpartiets försvar, ska man säga att, vad tog det? Det tog 48 timmar som de själv fattat att det var nog...
Det slog tillbaka.
Ja, det var nog mer, inte ens måttligt begåvat, så att de tog ner den där reklamkampanjen.
Ja, men du var ju nyligen ute och skrev en debattartikel också om hur man bör göra då för att öka framkomligheten i Stockholm. Vad är våra svar på den frågan?
Det finns flera olika saker. Dels så bör man istället för att skära ner på kollektivtrafiken verkligen satsa på kollektivtrafiken. För det är, återigen, det är inte bara en klimat- och miljöåtgärd, utan det är framförallt en framkomlighetsåtgärd. Det är få människor som sitter i bil i Stockholm idag för att man vill, utan för att man är så illa tvungen och måste. Och kan vi ställa kollektivtrafiken bli bättre? Ja, men då kanske det är fler som inte tvingas äga en bil eller köra bil i Stockholm. Men jag tror att bilen har framtid även i Stockholm. Dock ska ju inte människor behöva åka igenom Stockholm. Så en av de viktiga sakerna som jag hoppas regeringen kan gå vidare med är ju satsningen på en östlig förbindelse. Så att vi inte inte tvingar in bilar i stan. För det tror jag ingen, varken de som sitter i den där bilen eller de som bor i stan egentligen är bekänt utav. Så att det är två exempel på grejer. Satsa på kollektivtrafiken, bygga en östlig förbindelse är två av sakerna som jag tror är väldigt viktigt.
Stockholm är väl det enda staden i Europa i princip som inte har en ringled heller.
Det var någon som sa till mig att Albaniens huvudstad inte heller hade den, men de har tydligen byggt den, så att det är nog kanske, det kanske är sant att det var i Stockholm. Sist.
Om vi hoppar över då till lite vad du gjort för Moderaterna tidigare. Du har ju varit med och skrivit hela partiets idéprogram faktiskt. Så du är ju mycket av en idépolitiker också. Hur går det att kombinera de här grejerna, tänker jag? Att dels ha varit med och skrivit vårt hela idéprogram som vi alla på olika sätt berörs av, och sen vara nere i de här kommunpolitiska frågorna, allt ifrån avloppsfrågor till cykelställ eller trygghet och ordningsvakter. Hur kombinerar du det?
Nej, men jag tänker på två saker. Dels tänker jag på en god vän till mig, Tove Livendal. Hon är väl politisk redaktör på Svenska Dagbladet. Hon sa någon gång när hon var MUF fortfarande, så sa hon att idéer är viktiga, men det är människor som gör skillnaden. Det är ju någonstans, idéprogram och idépolitik kan betyda hur mycket som helst, men frågan är hur vi omsätter det i verklighet i människors vardag. Idéprogrammet Frihet och ansvar, som jag var då ansvarig för den arbetsgruppen eller det arbetet att ta fram det idéprogrammet, så har en kompassros, en kompass som symbol på omslaget, och det är ju för att det ska ju huvudsakligen vägleda. Det är ju inte exakt hur du ska göra i varje situation. Det är liksom inte Fjällners lilla blåa som vi har författat så här, utan det är ju liksom idén är att det ska vägleda, men sen måste det omsättas. Så jag tycker att det är där i magin ligger, att fundera på hur ser frihet ut i Stockholm 2023, hur ser det, vilket ansvar ska vi kräva av Stockholm, och vilket ansvar Stockholm har rätt att kräva av oss politiker. Och det tycker jag är, I mean, på sätt och vis var det ju samma sak man gjorde i Europaparlamentet, men de omsatte det på andra områden och arenor. Men det finns en annan sak jag har tänkt på mycket när det gäller, och det kanske var vår gode riksdagsledamot här i Stockholm, Fredrik Kärrholm, som sa det till mig. Han sa någon gång att så här, en bra borgmästare, han är som en bra ordförande i en bostadsrättsförening. Han ser till att folk kan sköta sitt eget och att det gemensamma funkar. Och det ligger ju väldigt mycket i det. Och så tänkte jag först så här, men gud för far, och jag vill ju vara ideolog. Men sen slår det mig att det är ju någonstans är ju det som är politik, moderata politikens kärna. Att vi vill se till att det gemensamma funkar och att du kan sköta ditt eget och att vi inte lägger oss i ditt eget. Som den goda bostadsrätts... Men jag tror att hade du pratat med miljöpartist eller socialdemokrat, de har ju ett helt annat perspektiv. De vill ju inte bygga ett liksom... Stockholmarna i Stockholm, de vill bygga ett miljöpartist i Stockholm eller ett socialdemokrat i Stockholm där de ska passa in människor i massa olika mallar. Så att egentligen tror jag det kommunalpolitiska uppdraget att lösa de gemensamma konflikter som av naturligt uppstår i en stad med över 1 miljon invånare. Liksom. Att lösa dem på ett sätt pragmatiskt utan ideologiska skygglappar och göra det på ett sätt som gör att människor klarar sig själva. Och inte lägga sig i deras liv och vardag. Det är idépolitik, men det är idépolitik i praktiken.
Stockholm behöver både mer ansvar och mer frihet.
Absolut.
Vi har ju snart ett val här till Europaparlamentet. Och där har ju du en lång erfarenhet. Och för många så är det ju faktiskt fortfarande så att det här valet känns lite onödigt och långt borta. Vad skulle du säga? Varför är det viktigt att rösta på Moderaterna i Europaparlamentsvalet för Stockholms skull?
Får man börja med att konstatera varför är EU viktigt för Stockholm? Och å ena sidan så skulle jag säga påstå att när EU fungerar som allra bäst och gör som man ska, då märker vi inte EU i Stockholm. Det är oftast när EU gör något dumt som vi märker av det i kommunpolitiken eller i vårt liv i vardagen. Eller rättare sagt, då är det oftast en miljöpartist, socialdemokrat eller vänsterpartist som har gjort något dumt i EU. De har förbjudit, reglerat, lagt sig i så. Men med det sagt så betyder det inte att EU är oviktigt för Stockholm. Bara för att vi helst inte ska märka av det, utan EU är en förutsättning för liksom allt ifrån Sveriges och Stockholms konkurrenskraft. Liksom den internationella handeln är ju liksom, det lever vi av i Stockholm. Vi skulle aldrig kunna klara oss att vara den här staden om det inte var så att vi har 50% av svensk BNP som består av export på olika sätt. Men även sådana här viktiga frågor som jag vet att vi alla stockholmare engagerar oss och bryr oss om, som klimatfrågan. Den kan vi inte lösa i Stockholm, vi kan inte lösa den i Sverige. Det är knappt så vi kan lösa den i Europa. Men Europa kanske kan liksom agera globalt för att se till att lösa den frågan. Eller kriminaliteten. Alltså alla de vapen som vi hittar i Stockholm, de är alltså inte stulna av någon sportskytt eller från hemvärnet. De har kommit hit någonstans ifrån. Inte sällan från Balkan till exempel. Och då är ju EU ett av de viktigaste verktygen för att se till att stoppa kriminaliteten i Stockholm. Så att EU gör rätt saker, då märker vi inte av EU. Men vi får väldigt mycket lättare att lösa de problem vi har i Stockholm när EU gör rätt saker. Så därför är det viktigt att rösta på Moderaterna.
Och nu ligger ju valdagen precis efter nationaldagen, det är en lång helg. Hur ska vi få folk då att inte välja hängmattan eller olja något altandäck eller vad det nu kan vara man gör den där helgen? Hur ska man få folk att förstå vikten av det här och faktiskt gå och rösta?
Jag tror att man ska påminna människor om att det är nog mer som står på spel nu än någonsin tidigare. Och det är för att Europasamarbetet är viktigare nu än nästan någonsin tidigare. Väldigt många andra partier ger sig in i Europasamarbetet för att antingen försöka liksom förklara vad EU ska göra för någonting eller lägga sig i vad andra länder gör. Marit Wallström tyckte jag hade något bra citat när hon var EU-kommissionär. Du kan säga, man vet när någon är svensk på ett möte, de kan prata perfekt engelska, men de inleder alltid med att säga in Sweden we have a system, och så går resten av mötet ut på att förklara för de andra varför något pris ska göras som svenskarna gör. Och så brukar ju nästan alla svenska partier närma sig EU-valet. Men det är ju helt fel, och inte det moderata sättet, för vi tar ju fasta på snarare det vad EU kan göra för Sverige. Och när vi ser just nu att hoten mot Sverige, mot Europa, mot Stockholm är större än någonsin. Och de hoten stavas ju Ryssland, Kina, Iran. Att vi då har ett starkt Europasamarbete som kan stå upp för västvärlden, samlas i stöd till Ukraina och fokusera på det. Fokusera på kampen mot brottsligheten, fokusera på klimatfrågorna istället för att välja massa Europaparlamentariker som liksom åker ner för att läxa upp resten av EU. Jag tror att förklarar man för människor, för det är ju väldigt många människor som förstår, som känner oro inför den extremt osäkra och farliga tid vi lever i. Och att då samlas gemensamt i Europasamarbetet för att möta den tiden tillsammans. Jag tror de allra flesta förstår att det är det enda sättet att ta oss vidare. Och att vi moderater, det är därför vi var för EU-samarbetet redan 1961. På samma sätt som man får NATO långt innan alla andra var det, så är det liksom, vi har fattat betydelsen av att västvärlden sluter upp i kampen mot de riktigt onda krafterna i världen. Och det är därför man ska rösta i Europavalet, och därför ska man rösta på Moderaterna.
Och jag vet ju att du redan har varit ute och börjat kampanja för fullt.
Knackar dörr på kvällar och står vid tunnelbanestationer på morgnarna.
Ja, det är säkert jättemånga som har träffat på dig redan nu. Men kommer du fortsätta nu då, de här cirka 50 dagarna som är kvar till sista valdagen? Kommer du kampanja, och i så fall, har du några bra kampanjtips kanske som man kan ta med sig när man ska ut där med blåjackan?
Ja, det kommer jag göra. Jag kommer alltså fortsätta. Jag kommer kampanja ända in i kaklet. Och jag har väl, än så länge tror jag, vi försöker ha 3 tillfällen i veckan. Nu har vi viss konkurrens med de där barnen där hemma ibland om kvällarna, så ska jag erkänna. Men jag gör allt jag kan så för att göra det. Och det kommer jag göra ända in i mål. Men mitt bästa kampanjtips är egentligen att vara trevligast. Alltså, så här, politik handlar om förtroende. Och förtroende vinner man inte bara genom att säga som det är och göra som man säger, utan dessutom visa liksom lite hjärta och visa att jag bryr mig på riktigt, och jag är i grunden en sympatisk och engagerad människa. För den som inte klarar det, den första lägsta ribban, kommer den, och ingen kommer lyssna på deras argument. Så att glad och trevlig, och sen är det bara att kriga.
Ja, och vi har ju många av våra moderatsympatisörer och medlemmar kanske som lyssnar på det här. Det är jättemånga som kanske inte har tagit en så mycket mer aktiv roll än så, men som känner sig lite sugna på det. Vad skulle du säga? Varför är det viktigt att vi blir fler som är med och vinner både det här valet i juni, men inte minst den valet 2026 när vi vill byta ut Karin Wanngård och sätta dig som finansborgarråd eller borgmästare?
Alltså jag skulle inte börja varför det är viktigt. För det är viktigt. Liksom, Sverige kan inte styras av den här vänsterkoalitionen med liksom Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sossarna, och Stockholm kan inte fortsätta styras av det här gänget. Vi har inte råd med det. Så klart det är viktigt. Men skälet till att jag skulle ta steget och engagera mig är inte framförallt därför, utan det är för att det är förbaskat roligt och meningsfullt. Alltså, jag vill inte dagen efter valet vakna upp och veta att vi har skickat liksom ett gäng sverigedemokrater med någon tveksam inställning till Putin eller någon konstig agenda för EU. Nu ska vi förhandla om eller ta oss ur EU eller sådär. Att vi har fått fler sådana som representerar Bryssel. Eller än värre, ett gäng vänsterpartister och sossar som vill reglera allas liv och vardag. Ska jag då kunna känna att jag åtminstone har gjort mitt? Då gäller det att försöka dra sitt strå till stacken. Vill man inte styras av knäppskallar, så får man hjälpa till och bidra. Och det är otroligt roligt och meningsfullt att faktiskt vara del av någonting större och bidra till någonting större. Och att bidra till att Sverige styrs bättre, att Stockholm styrs bättre och att Europa styrs bättre. Det ger mening och är förbaskat roligt. Så att jag skulle göra det därför.
Stort tack Kristoffer för att du kom till podden.
Tack!
Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden, så kan du mejla oss på stockholm@moderaterna.se.